God afton och välkomna nu till höstens sista soppa och snack. Och ikväll så toppar vi med Douglas Leon.
Yes.
Som är ditt riktiga namn. Yes. Och som slog igenom med Latin Kings. Som nu också föreläser i kyrkor och skolor och överallt och kallas för profeten från Botkyrka.
Tack. Så. Det var snällt.
Och läser prästprogrammet på Teologiska högskolan. Och jag ställer en fråga först. Tänker du bli präst?
Jag vet inte. Jag tror inte det. Men det låter konstigt, men det är kul att studera sådana ämnen. Sen får vi se om det bär hela vägen. Det är ju många år liksom, men vi får se.
Men du har liksom drömmen i hjärtat?
Jag har drömmen om att få kunskap, lära om Gud. Men sen har jag lagt allt i hans händer liksom. Så han får vägleda mig. Sen om det hela vägen dit eller någon annanstans, det spelar inte så mycket.
Kan du känna att du kommer närmare Gud ju mer du vet om Gud, ju mer kunskap du får?
Nej, inte närmare, men jag kan förstå saker mer, om man säger. Vissa saker i livet som tecken och sånt som man kanske har varit blind för innan.
Som vad då?
Alltså, när man vandrar på livets väg så han ger hela tiden, lägger ut hela tiden tecken till en. Och de tecknen har jag blivit mycket bättre på att se och upptäcka och ta till mig dem. Och också se att vilka tecken som inte är hans tecken, som är någon annans onds tecken, om man säger. Så ser jag på det mera. Men utan kunskapen så ser man ingenting, man är bara blind typ. Man bara går i sin värld typ och...
Får jag fråga också om din bakgrund? Du är uppväxt i Alby och kommer ifrån dina föräldrar och din bakgrund.
Min mamma är svenska från västkusten och från stenhuggarsläktet. Den kändaste stenhuggaren är väl Ingo Johansson, världsmästaren i boxning tror jag. Stensättarlärling. Så att,
det, du är släkt med honom?
Nej, jag är inte släkt med honom. Vi hade en annan boxare som hette Oskar Lundén som jag släkt med. Han slog folk för 10 kronor och åkte runt. Och då sa ni får 100 kronor om ni slår mig. Men det kostar 10 och så betalade de. Och så tog han dem och slog dem. Och så slog han till slut så många. Så till slut så sa han, du måste förlora lite. Men det tyckte han inte om, så då slutade han.
Så och det, var det din morfar som var arkitekt? Eller?
Min morfar var arkitekt och plus studerade i Chalmers. Och ritade 900 hus som de har byggt. Så att, ja, det är det. Och min pappa är från karibiska Venezuela. Så jag brukar säga att jag är dubbel, alltså halv viking, halv indian.
Ett perfekt mix.
Perfekt, ett varmt land och ett kallt land. Och det går inte att hitta bättre kombination i livet. Eller liksom, det är fantastiskt.
Men har det känts splittrats någon gång? Att å ena sidan har en borgerlig svensk familj. Mm. Din morfar var arkitekt. Å andra sidan hiphopen, förorten. Har det krockat i dig?
Absolut inte. Jag är en global människa, så för mig så... Jag kommer från Malbu, där lever hela världen tillsammans. Och jag har inget problem med det. För mig är det fantastiskt. Det är som i Bibeln. Liksom. Det är människor från hela världen. Och det enda folket som har svårt att bo där, det är faktiskt svenskarna. Så jag brukar säga om det är fel på hela världen eller om det är fel på svenskarna.
Det är fel på världen.
Det är fel på världen.
Absolut.
Det är så de säger på TV.
Det är egentligen fel på hela Sverige. Det var Södermalm som är rätt också.
Ja, Skåne är väl korrekta. Ja. Men nu blev det konstig stämning.
Men också det här... varför vi har att vara kyrka här och de här samtalen, det är ju att få svenskar, vad nu svenskar är för någonting, att liksom börja liksom våga ta ordet Gud i sin mun, för det är liksom om Sverige har rätt så finns inte Gud, och det är inget man pratar om om man inte knäpper huvudet. Men du berättar att för dig att jag tror på Gud var inget konstigt egentligen, för du kom i
Alby. Jag växte upp i Alby där det bor, jag vet inte hur många nationaliteter, men hela världen bor där, och där tror alla på någon typ av Gud, och där är man konstig tror jag om man inte tror på Gud. Men när man kommer ut i Sverige, då är man konstig om man tror på Gud, så det är ju tvärtom, alltså det är liksom, det är lite annorlunda faktiskt, men jag vet inte, för min del så fylldes jag av Guds kärlek när jag var 7 år, och jag tycker att det är inget konstigt. För mig var det en helt naturlig sak. Jag började sjunga i kyrkan. Jag brukar skryta att jag gjorde det precis som Elvis. Och när jag fylldes då som sjuåring så förstod jag att det här var någonting bra till mig. Och idag när jag står och förklarar till ungdomarna vad min gudstro är, det är ungefär som att ha en superkraft. Precis som Hulken är jättestark eller Stålmannen kan flyga, så jag som kristen har Gud som är min kraft. Och även om jag går på en mörk kall gata så är jag inte rädd, för han är alltid med mig. Och även om liksom, jag inte orkar gå så bär han mig fram. Så jag känner mig aldrig liksom ensam. Det är som att ha en superkraft. Så det är inget konstigt, det är bara naturligt. Det är det mest naturliga. Och leva utan det, det tycker jag är konstigt. Det har jag aldrig kunnat förstå, att folk orkar leva utan att ha en tro.
Men varför har det blivit så, tror du? För att det är faktiskt så. Jag
tror att vi hade det. Jag tror att i Sverige trodde man väldigt mycket på Gud. Men sen kom ju en tid där vi fick det väldigt, väldigt bra. Så att svenskar har haft det väldigt bra. Ingen krig, ingen fattigdom under väldigt lång tid. Och då kanske inte Gud behövs så mycket i våran vardag kanske. Han har liksom inte, man behöver inte honom. Han har inte haft någon plats i vårt vardagsliv. Medan man märker direkt folk från andra länder som har haft lite tuffare. Gud är en del av vardagen. Han är med alltid. Och det tror jag, det har vi faktiskt mycket att lära. Det känner jag. Och det är inget konstigt liksom. Det bara är så. Så jag tror att vi sköt bort honom ganska länge under lång tid där. Kanske började 50, 60, 70-talet. Och jag tror nu börjar han sakta men säkert komma tillbaka lite mer. Han får komma in nu igen i
Sverige. Vad tror du det beror på?
Jag tror att folk får det sämre. Och det går sämre för Sverige. Och folk är fattigare och eländigare. Och då måste de hitta någonting. Och då finns Gud där. Han är ju alltid där. Så att han väntar ju på att man ska se honom. Eller upptäcka honom. Och fyllas av hans kärlek. Så att jag tror att det kommer bli mer och mer accepterat.
När du var 7 år så blev du frälst, kan man säga då, eller fylldes av Guds kärlek. Och sen, men har du, och sen har du varit med om väldigt svåra saker i livet också.
Absolut, så är det.
Men har du tvivlat då?
Aldrig, det får aldrig. Man aldrig göra. Nej, får inte tvivla, det är strängt förbjudet.
Man får inte tvivla?
Det får man inte, nej.
Men vad ska man göra om man tvivlar då?
Nej, men då får man skärpa sig, Det tycker han inte om. Det står faktiskt ganska tydligt att han gillar inte tvivlare och han är svartsjuk och man får inte ha andra gudar och förlita sig på något annat. Det står ju ganska bestämt i Bibeln om det, att tyvärr så är det så. Liksom, du måste tro 100%, annars funkar det liksom.
Gör du det? Alltså, om du inte har tvivlat på Gud, om man frågar, har du tvivlat på dig själv?
Ja, det har man väl gjort. Det har väl alla gjort, tror jag. Det gör man väl titt som tätt, men
hur gör du då?
Va?
Hur gör du då? Vem blir du när du tvivlar på
det? Nej, men det är ju saker man skapar och sånt där som man kanske, är det här rätt att göra det här eller ska jag göra det här? Det är ju mer sådana saker. Men min tro skulle jag aldrig tvivla. Eller liksom, det är strängt förbjudet. Alltså, det Gud är alltid med mig. Alltså, det började redan när jag var 7 år. Jag sjöng i kyrkan i kören. Och sen skulle de ha ett parti på någon sång. Och jag var ju en sån här kille som inte ville stå och sjunga i kören. Men jag fick ju sjunga i kören för att min mamma frågade, varför låter han sjunga? Han kan ju inte sjunga. Ja, men han är så busig så vi gillar upp muntra små buspojkar. Och då fick jag stå i kören och sjunga längst bak och hoppas att ingen skulle se mig. Men sen kom ett parti där någon skulle sjunga solo. Då skulle jag gå fram och göra det. Och på den tiden i skolan på 80-talet, då var man liksom bara tvungen att göra det. Det var inte så här, nej jag vill inte göra det. Då gjorde man bara det. Och gick jag fram och sjöng det här och jag gillade absolut inte att sjunga, men just i det momentet så fyllde han mig med sin kärlek och sen den dagen så älskade jag att sjunga.
Men när du förlorade dina barns mor, jag vet inte om ni var gifta med varandra. För
det var min fru, vi var gifta. Absolut.
Och liksom det måste ju vara bland det mest svåra man kan vara med om.
Absolut.
Och du tvivlade i alla fall inte, eller?
Ja, men det har ingenting med Gud att göra. Så det är en del av livet. Döden är en del av livet och det är ingen här som kommer komma undan, inte jag eller någon. Och det är bara att acceptera våra öden och vårat liv. Liksom. Alla har sin resa, om man säger. Och en del har en lång resa, en del har en kortare resa och man får acceptera sin resa. Jag kom in kanske i slutet av min frus resa och fyllde henne med det som jag kunde och sen begav hon sig och det är klart att det var tungt och tufft och man var ledsen, men jag skulle aldrig lägga den skulden på Gud. Jag istället tackar Gud att han gav mig de här fantastiska åren tillsammans där vi kunde uppleva glädje och liksom få barn och allt det som han ger. Liksom. Gud ger och tar, liksom. Så är det också. Men jag tror inte han är... Alltså, det står i Bibeln att han är med av varje sparv som faller till marken. Det är klart att han är med, men det är en del av, det är en del av Gud också. Liksom. Mm. Döden, det är någonting man måste acceptera. Och i Sverige är det inte bara svårt att prata om Gud. Det är ju tre saker vi kan säga. Det är Gud, det är döden och det är pengar. Mm. Det är de tre sakerna man inte pratar om i Sverige. Och jag tror att vi måste bli kanske bättre att prata om det. Och jag är väldigt öppen att prata om det. Det är klart att det var jobbigt och man var väldigt, väldigt ledsen. Men jag tror att det gjorde min tro ännu starkare kanske, till och med. När jag såg livet i vitt ögat.
Mm, och det är ju svårt att säga, men så är det ju för många faktiskt. Men din kontakt med Gud, och då fattar jag att du säger att du ber inte till Gud heller, utan du liksom bara tackar.
Alltså, grejen är...
Är det så här, stämmer det? Du ber aldrig? Alltså.
Eller nej, jag brukar tacka Gud. Sen kan man ju kalla det ber om man vill. Men ja, jag brukar inte be. För mig låter ber. Man ber saker till Gud. Och det, jag vet inte, för min del så vill jag bara tacka Gud för allting som han har gett mig. Allt som jag fått uppleva och allt som jag kommer att få uppleva. Så jag vill bara tacka Gud för det. Liksom. Sen händer saker på vägen, absolut. Men tack så mycket. Det tror jag är bättre. Det funkar för mig. Så tack Gud. Liksom.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är så mycket härligare tycker jag. Eller hur? Ja, att alltså säga tack än att jag behöver något. Det är helt två olika tillstånd som... Som det... Och det hände ju så mycket i ditt liv. Du uppfann förortsrappen en gång. Mm. Den fanns inte innan dig i Sverige.
Nej.
Nu finns den.
Nu finns den. Ja. Mm. Nu kan ungdomarna hålla på med något istället för busa. Så det är bra.
Och du håller fortfarande på att göra musik?
Ja, jag gör musik hela tiden. Jag har aldrig slutat. Jag håller på med min 10:e platta nu. Så det känns jättehärligt att ha kommit igång. Jag är på låt 6 kanske, eller om det är 7, jag kommer inte riktigt ihåg. Men det är härligt.
Jobbar du snabbt eller långsamt?
När jag väl sätter igång och jobbar, då jobbar jag väldigt fort. Men just den här tröskeln till att sätta igång kan vara en lite lång tid. För man går och grubblar väldigt länge, grubblar. Man är en grubblare, det känner väl du till, man grubblar. Och sen när man har allt...
Han är poet här.
Ja, han är poet. Grubblar igen. Sen när man har grubblet klar för sig vad det är, då kommer allting ner väldigt snabbt. Då bara spottas det ut. Eller man bara kräcker ur det. Och då, till slut har man en CD-skiva att hålla i. Bara, där var den. Tack. Tack Gud. Tack.
Men det är också så att du inte gärna vill lägga in musiken på internet. På YouTube och så.
Nej, jag har ju några skivor som jag har lagt ut. Och några som jag inte lägger ut. Jag gillar det här gamla systemet. Att man liksom... Man kan köpa, man kan ge, man har det här plastiga...
Ja.
Jag gillar det formatet på något sätt.
Att man kränger plattorna från bagageluckan.
Ja, exakt.
Är Gud mer närvarande då, undrar jag, i bagageluckan än på internet, tror du?
Ja, i och med mötet.
Exakt.
Man träffas, man ses, man pratar, man delar med sig. De frågar saker och jag träffar dem som vill ha min musik. Och det mötet är det viktigaste. Möten är det viktigaste i livet. Det finns inget viktigare egentligen. Det är där man ser själen i folks ögon. Och det är där man ser allting. Och det är det jag vill se. Om någon bara trycker på en knapp och får mina låtar hemma någonstans. Jag ser ju aldrig dem mer.
När känner du dig mest sedd?
Mest sett.
Är det när du pratar eller sjunger eller med dina barn eller framför spegeln? Eller?
Det kan vara när jag går på något torg sådär, då ser folk mig typ. Då förstår jag vad jag har skapat typ. Då vill kanske ta kort eller prata eller autografer eller berätta någon story eller ha någonting att dela med sig. Då ser jag det som är det viktigaste.
Hur gammal var du när du slog igenom med Latin Kings?
Jag var väl 16-17 år.
Så du blev känd väldigt tidigt?
Ja, jag sjöng ju ungefär 10 år innan jag blev känd. Mm. Så att, först blev jag, men efter 8 år så blev jag känd lokalt. Mm. Att då, han är vår lokala rappare och vi rappade på tunnelbanor och grejer och åkte runt och rappade överallt. Men sen 92 så var vi med i Rap SM och kom på tredje plats. Och då blev jag professionell känd rappare över hela nationen, om man säger.
Mm. Och då var du... Var du 17 år då?
Då var jag 17, kan ha varit 18 också.
Hur har liksom kändiskapet påverkat dig? Liksom är det, tänker på att jag är känd?
Nej, ingenting. Jag var redan förberedd sedan jag var liten. Jag visste att det skulle hända. Jag visste inte vilken form. När jag var liten så var min dröm att bli svensk mästare i boxning. Och jag visste att jag skulle bli svensk mästare i boxning. Eftersom jag hade alla de här historierna från mormor om Oscar och... Ingo var stenhuggare också, och det var liksom förbestämt. Men sen kom min brorsa hem med en sån här rapskiva, och då blev jag bäst på att rappa istället. Mm. Så det, då, jag visste att jag skulle bli framgångsrik och känd redan sen jag var liten. Det var skrivet redan, jag var helt säker på det. Till och med mina kompisar visste att jag sydde upp kepsar med mitt namn och sånt där, och de fick inte röra dem, de var i plastburkar. Och det var för att när jag blir stor, när jag blir känd, så kommer de här vara med mig på resan. Och det blev så. Mm. Och idag, de människorna, de kommer ihåg det där och tänker, shit, det stämde det som du sa, allting. Det blev så.
Hör du, och det här, tycker du att det, eller när jag vet människor som har träffat dig, så brukar de säga att du alltid tar dig tid att prata med människor, och att du är det ett särskilt ansvar att vara känd?
Exakt. Det är ett ansvar att lyssna på folk och... höra folks stories, men också ge folk någonting med sig. Det här mötet som är väldigt viktigt, det är det viktigaste i livet, tycker jag. Och det är ju där, man känner alla de här krafterna. Men också att knyta kontakter och ha ett starkt kontaktnät är också viktigt i dagens samhälle. Mm. Så det är två olika saker som jag tänker på. Jag försöker alltid att ge folk sin tid. Många människor kanske vill säga någonting och berätta någonting, har gått och tänkt på det. När jag träffar Dogge ska jag berätta det, och då kan ju inte jag bara avfärda dem och stressa iväg. Då blir de, får ju de en dålig bild av mig. Och det är just det jag inte vill förmedla. Jag vill alltid förmedla en bra bild av mig själv, så att säga. Det är en del av mig själv, att sprida glädje. Det är ju, hela min grej är egentligen att när ni ser mig nu så glömmer ni bort era problem för ett litet tag. Men när ni går härifrån sen så kommer ni bli påminna om era problem och allting i ert valda liv. Och just den lilla sekunden, det är det som är mitt jobb. Det är det som är det viktigaste. Sen om jag sjunger eller pratar, eller det har inte så stor betydelse. Men just den här lilla sekunden jag delar med mig av mig själv, så glömmer folk bort sina problem. Alltså, jag delar med mig av mitt hjärta till allmänheten. Det är det som är min...
Lite konstigt att du svarar att du inte riktigt vet om du ska bli präst. Det kan det bero på att du redan är det?
Nej, det var tjejen i kyrkan som anmälde mig till den skolan och sa, men Dogge, du måste bli präst, jag anmäler mig. Men då sa den, jag behöver inte bli präst, jag är redan profet. Och då...
Kyrkan gillar inte profeten.
Ja, den har ju biskoparna tycka är poppis.
Jag skickade in lapparna ändå, då skickade hon in dem och så kom jag in. Och jag vet inte, jag har alltid försökt att... dela med mig av mig själv så mycket jag kan. Sen jag var liten, alltid försökt hjälpa folk och göra det på olika sätt. Så
men om du skulle bli präst, om vi leker med den tanken, och du skulle bara få en enda predikan, och den skulle bara vara väldigt, väldigt kort, men i fullsatt domkyrka i Uppsala.
Ah.
15 sekunder predikan, det blir din karriär. Vad skulle du säga då, tror du?
Då skulle vi prata lite om det där att inte tvivla på Gud, att alltid vara stark, ha stark tro, för att Gud är ju barmhärtig och Gud är ju nådig, och han kommer att hjälpa dig om du verkligen tackar honom verkligen från ditt hjärta på riktigt, utan ha någon baktanke eller något annat, att du verkligen menar det som du säger till Gud. Då kommer han att visa dig vägen. Och så som jag uppfattar det, så det tar, ibland går det inte på en dag eller två dagar, det kan ta 6 månader. Men han kommer att visa dig vägen. Och han kommer också att prova dig. Han kommer prova din tro också. Det går inte bara att säga en sak ena dagen och sen tro att man har klarat sig undan. Han kommer testa din tro att den verkligen är på riktigt. Så att det gäller att verkligen mena det man säger, tycker och tänker när man blandar in honom i det här. Liksom.
Har du predikat i någon kyrka så här, på riktigt?
Alltså,
jag tycker det var en bra predikan.
Ja, men jag har ju varit i kyrkor i 20 år.
Om du fick bli,
jag är 3 kyrkor i veckan.
Om du nu blev fick säga att du är kyrkoherde i den här församlingen. Mm. Du är det nu.
Det går bra nu. Först predikar du i Uppsala och nu är du
kyrkoherde. Vad skulle du ändra på eller vad skulle du göra? Det här är din församling, det här är kyrkan, du har de här lokalerna, vi har högmässa på söndag, vad gör vi?
Jag tror att det jag skulle vilja säga är just det här som vi pratade om, men också öppna biblarna, läs i biblarna vad som verkligen står och försök förstå Guds ord och vad han vill säga till dig. Och idag försöker vetenskapen alltid vrida och vända på allt som står i Bibeln, men jag tror i Sverige måste vi gå tillbaka ännu mer i Bibeln och våga läsa det som står där och begrunda det och ta till oss det i våra hjärtan. Och det kommer också bli lättare då på våran väg faktiskt. Det tror jag är det viktigaste idag, i Sverige i alla fall. Jag förstår inte varför man ska liksom åka till Afrika och missionera. Det är i Sverige man måste missionera. Och det är i Sverige vi är dåliga på våran bibel. Vi måste bli mycket, mycket bättre vad som står där. Och det är ju ändå den heliga skriften och Guds ord. Så jag tycker att öppna era biblar och... Jag brukar göra en sak med Gud. Jag tar Bibeln och så säger så här: ge mig någonting idag, Gud. Och så öppnar jag min Bibel, vad som helst. Vilken sida som helst. Och så då gör jag fingret bara så här. Jag kan till och med blunda. Där ska jag läsa. Och det är dagens tecken. Och så läser jag det som står där. Och då får jag direkt...
Du vet vad det kallas för på kristendomska?
Nej, det vet jag inte.
Tumvers.
Tumvers, ja.
Då tar man en tumvers.
Men alltså, också första testamentet. Alltså där kan det stå ohyggliga saker.
Nej, där står det ganska bra saker. Ganska nyttiga. Mm. Det är svårt att läsa gamla testamentet om man är lite busig. Det förstår jag. Mm. Den är ju ganska sträng liksom. Så att, men man måste ju komma ihåg att det var ju också, det skrevs på den tiden för att folk skulle kunna få ett bra liv också. Som inte visste, så jag tycker att den är mycket, mycket bättre än
nya.
Än Nya Testamentet.
Lite berst nya.
Ja, det blir lite lurendrejeri nästa.
Ja, jag håller med dig, men jag håller med till det. Men jag tror det är samma sak. Men jag tror du har sagt också att du behöver en sträng Gud.
Ja, det har jag sagt också.
Ja, men vad kan du...
Jag tror att alla människor har ju sin bild av Gud och hur han är och allting, självklart. Och om man frågar mig hur min Gud är, så tror jag att han är väldigt sträng. För att jag vill nog ha det så. Jag tycker inte om det adalteriet att man kan göra och vara hur som helst och det blir ändå bra. Jag tror mer på att det är lite strängare faktiskt. Mm. Jag tror att det passar bra på mig som människa. Men det kanske inte passar alla. Därför kanske jag också gillar Gamla Testamentet. Där det är lite strängare, lite tuffare.
Lite.
Och man får ju bättre liksom... Man skärper ju till sig mycket, mycket mer och bättre. Och, det tror jag,
och varför behöver du den här strängheten?
För att världen är egentligen väldigt ond. Och världen är väldigt sträng där utanför liksom.
Men du verkar inte sträng. Du verkar inte sträng mot dig själv heller. Utan väldigt tillåtande.
Ja, nej, jag behöver inte vara sträng. Jag har ju en sträng Gud. Ah. Så det gäller ju att hålla sig i skinnet. Annars blir det ju strängt. Eller det blir blåsigt som man säger. Så det gäller ju att vara försiktig liksom. Så att man inte väcker hans vrede som kan vara väldigt...
Men att du skulle vara försiktig. Jag tänker så här, att vi lever det försiktigaste landet i världen kanske. Det mest ängsliga. Och då pratar jag om Södermalm. Och det känns inte som att du gestaltar det speciellt väl.
Jag är inte från Södermalm eller Stockholm. Jag är från Botkyrka. Det är något helt annat faktiskt. Om du kommer från Skåne. Då finns det ett ställe som heter Rosengård. Fast du måste ta Rosengård gånger 100. Då fattar du Botkyrka. Det är något helt annat, en annan grej liksom. På något sätt. Det är Noaks ark fast en plats i Sverige. Mm. Det är fantastiskt.
Du skriver också någon gång att du liksom förlåt mig Gud att du stal kollekten.
Ja, det har jag en rap som jag gjorde.
Ja, och är det sant?
Det är väldigt sant. När vi var små så var vi väldigt fattiga och eländiga och hade inga pengar. Och så såg vi att folk la pengar i någon sån här grej som de skickade runt i kyrkan. Och då sa vi måste hitta den här grejen, så hittade vi massor med guldpengar. Och så sprang vi till kyrkan och så hittade vi den, och då tog vi pengarna. Och så sprang vi och köpte godis och leksaker och allt möjligt.
Smakade gott?
Ja, det var goda chokladpraliner på den tiden. Ja. Men sen gick det några år och då förstod man ju, wow, vi har gjort något jättehemskt. Och då gick man tillbaka till kyrkan och försökte få förlåtelse då och sådär. Och då blev det att jag skulle betala tillbaka då, varje gång jag kom till kyrkan, dubbelt mot vad alla andra betalade. Och det var ju lätt och jättebra, absolut. Men sen efter många års betalning så blev det så här, men det här är ju inte rättvist. Jag har ju betalat trippla tillbaka nästan. Det var ju ingen bra deal för mig det här.
Och ingen cykel heller.
Och då, vad heter det, då blev det att jag fick börja jobba i kyrkan istället. Så då byttes det där till att få börja jobba och arbeta i kyrkan. Och det är det jag gör nu faktiskt. Mm. Och gör många kyrkor, 2-3 veckan kanske eller någonting. Det är fantastiskt. Så jag brukar säga att Gud har gett mig jobb istället. Så jag behöver inte.
Du betalar tillbaka varje dag.
Varje dag.
Men när med pengar, du sa att var det Gud och vad var det mer? Och vad var det mer var svårt att prata om?
Gud, pengar och döden.
Döden. Men pengar då, vad det där med pengar, vad är det som är så svårt? Eller är pengar,
jag
viktigt?
Vet inte.
Är pengar viktigt för dig?
Nej, inte så viktigt. Det är klart att man har kul med det man kan göra med pengar. Men det är inte så här jättenödvändigt faktiskt. Alltså, det är klart att jag har 4 barn ensamstående, så jag måste jobba. Mm. Jag kan ju inte bara inte liksom överleva. Jag kan inte vara egoist. Jag måste tänka på mina barn så att säga. Mm. Och så att, men jag menar nog med att folk pratar inte så mycket om det liksom. I Sverige är det ju väldigt sällan man pratar om det, om man har det eländigt eller tufft eller liksom. Det är ganska fult att vara fattig i Sverige, om man säger. Mm. Jag brukar tänka på att de pratar om att det finns inte barnfattigdom i Sverige, fast det är ju bara lögn. Jag är ju själv barn av barnfattigdom, så jag vet ju själv att det finns. Och det är ganska viktigt, många barn som lever i extrem fattigdom även i vårt land. Och det är viktigt. Det är barn som har tufft och i skolan eller kanske inte får en ordentlig varm jacka eller vad det är som kanske behövs, det mest väsentliga. Och det kommer väl bli mer sånt i vårt land. Och om jag pratar med min mormor, hon är tyvärr borta nu, men hon har berättat också i gamla tiden hur det var i Sverige. Så det har ju funnits tidigare också. Och jag tror att jag vill vara med och uppmärksamma det faktiskt. Att det finns i Sverige också.
Hör, och att du har, men jag tänker med om du har haft svåra saker i livet med droger, du har även suttit i fängelse så.
Ja, jag har tagit droger, jag har suttit i fängelse, jag har haft en dotter som har dött, jag har haft en fru som dog i cancer, min hund som jag hade 15 år dog, och min bästa kompis dog faktiskt av droger, så att jag kan säga att
om du fick säga någonting till en så att vara ung är väldigt svårt, det är tufft att vara människa. Vad var nyckeln till att du på något sätt tog dig ur det då?
Jag tror att jag fick gåvan av Gud att hålla på med musik. Det var min räddning. Alltså, jag hade alltid musiken och kunde gå till studion. Men om jag skulle säga till en ungdom idag så skulle jag ju säga det här, slösa inte bort ditt liv. Alltså ta vara på ditt liv, börja redan nu. Kasta inte bort det här liksom. Det du gör är väldigt onödigt. Alltså, droger kommer inte ge dig någonting. Det kommer bara ge dig huvudvärk och massa problem. Försök att reta upp dig själv och börja din dröm som du har redan nu, vad det nu må vara liksom. Och det tror jag att man ska börja, och det gäller väl alla människor, att liksom, det är aldrig för sent. Drömmar är skapande, och börja vandra mot din dröm redan nu. Det är det hela livet går ut på egentligen.
Men om man inte har några drömmar då?
Men det stämmer inte, alla har drömmar. Jag tror inte det finns någon människa som inte har en dröm. Jag tror att det är bara att rannsaka sig själv, så vet man vad det är för drömmar.
Och är inte det också, man tänker vad kyrkans eller en predikant eller en profet eller en präst eller vad allt det ska vara, det är ju att väcka liv i drömmen hos varandra.
Absolut.
Och det tänker jag är verkligen, det finns så mycket nedsänkta drömmar, men och därför det tänker jag, det är också hemligheten med kyrkan, att vara en dream factory.
Exakt, det är det som jag gör, jag delar med mig av mitt hjärta till allmänheten, och då ser ni det, och därifrån kan ni liksom börja jaga era egna drömmar. Det tror jag är mycket viktigt i livet faktiskt. Annars blir man bitter och tråkig och gnällig, som många blir, som inte upplevde sina drömmar eller gjorde det som de verkligen egentligen ville. De lyssnade på dårarna där ute, och de var oftast gudlösa dårar. De var alltså sända av någon annan än Herren.
Så när någon säger åt en att man inte ska gå på drömmen utan det där trygga alternativet, tandläkarutbildningen eller vad det är alltså inte ett råd som kommer från Gud?
Alltså utbildning är ju väldigt viktigt också liksom. Det kan man ju inte skjuta under stolen med.
Men ofta så kan ju unga människor välja mellan drömmen och utbildningen.
Men man kan välja båda. Man behöver inte förkasta en sak. Man kan vara smart och välja båda. Och det är det vi måste upplysa våra ungdomar också. Alltså har du en utbildning, då får du ju kunskap. Kunskapen gör att det blir lättare att förverkliga din dröm. Om du är ignorant är det svårt att förverkliga din dröm. Men om du är skolad så blir det ju lättare att komma närmare drömmen, tror jag. Det är ju, kunskap är ju ändå någonstans ganska mycket makt i det.
Hörru, och du är ensamstående pappa?
Ja, det är.
Och hur är det? Som ensamstående pappa blir man lite mer hjälte än att vara ensamstående mamma, tror jag faktiskt. Så det är lite orättvist.
Ja, det tycker jag är faktiskt konstigt. Det där är, att mamman alltid har rätt, det har jag aldrig förstått.
Ja. Utan,
bara för att man föds som mamma så är man alltid bättre med barnen. Det tycker jag inte om. Papper kan vara minst lika bra.
Ja, jag var
och kan vara bättre också många gånger faktiskt.
Fast jag tror att som pappa får man mycket mer, man får vara duktig du är som klarar. Men hur är du som pappa då?
Jag har bestämt mig att jag ska vara världens bästa pappa och jag ska vara Sveriges bästa pappa. Och jag ska vara en pappa som alltid ställde upp, alltid var där hela livet. Så att mina barn när de blir stora ska säga till mig så här: pappa, tack att du tog hand om oss och stödde oss alltid. Det är liksom mitt mål. Och det är att alltid vara närvarande och ha kvalitetstid med dem. Det är det viktigaste och svåraste faktiskt. Och det försöker jag. Men det är klart att jag får många klappar på ryggen när jag går på föräldramöte och det sitter 5 mammor och en pappa som heter Dogge. Då säger dagens fröknar, ja, det är otroligt. Då blir man ju glad så här. Men då tänker jag så här, shit, om det går 14 barn här, då skulle det vara 14 pappor här och 14 mammor här. Men det kommer bara 5 mammor och det kommer en pappa. Det är 6 stycken på 14 barn. Det är ganska hemskt ändå.
Hur ser det ut?
Alltså, det är inte bra.
Nej, var bor du någonstans nu?
Jag bor i Alby, Botkyrka. Jag har bott där i 40 år. Jag är kvar i född, fostrad och uppväxt i förorten och bor kvar där.
Och där är olika, för på Södermalm tror jag där är det full pott av både mamma och pappa på föräldramötena faktiskt. Det ingår ju liksom men det är verkligen olika.
Fast jag tror att kanske Södermalm kanske folk har det bättre ekonomiskt också.
Men väldigt, väldigt, väldigt andligt fattiga skulle jag påstå. Det är väldigt, så att
det är bättre ekonomiskt med andligt fattiga.
Ja. Så vi måste göra någon slags...
Bra. Jättebra faktiskt.
Så det behövs någon slags... Vi måste bygga någon brygga mellan Alby och...
Så Gud lever i förorten?
Absolut, ja. Jag tror Gud har... Gud är ju där kampen finns. Eller där...
Ja, intressant. Var finns Gud någonstans?
Ja, vad ska vi fråga expertpanelen här? Eller var finns Gud någonstans? Var finns Gud någonstans?
Gud finns i våra hjärtan. Han är inne i oss. Det gäller bara att hitta honom. Ja. Det är det som Jesus säger, att himmelriket finns inom oss. Som är mitt favoritcitat i Bibeln. Och det är ju ganska viktigt att himmelriket är inte där borta någonstans. Det är här inom oss. Och det är det som vi ska hitta och...
Men du tyckte ändå att Jesus var lite för mild sådär, eller?
Alltså, när man lyssnar hur Jesus är i Sverige så är han ju lite... Men om man läser verkligen vad det står så är han ju ganska sträng. Vi säger att du skulle gå ner på Alby torg och välta frukthandlarens stånd där med alla frukter det är, och han kommer väl från Libanon eller någonstans. Tror du att han skulle vara glad på dig då? Idag alltså, 2014.
Jag är inte så säker på att Jesus skulle gå och välta fruktståndet där.
Men vänta nu, alltså, jag pratar om dagen. Om du går ner på torget i Alby och välter frukthandlaren, han skulle bli vansinnig på dig, eller hur? Och tänk att Jesus gjorde det för 2000 år sedan i templet och välte bord och grejer. Och då var de ju ganska beväpnade och arga liksom.
Ja.
Så att han måste ju vara ganska tuff personen då, Jesus.
Fruktansvärt alltså.
Fruktansvärt stark person liksom. Och våga göra den grejen. Då är det lite svårt att se den här grejen att han är så kärleksfull och det är så lullilull. Och det är den biten som jag har lite svårt.
Tror du skulle vara någon motsättning mellan stark och kärleksfull?
Ja, men jag tror Jesus var mer rebell, lite mer strong. Liksom. Han var lite mer, hade sitt gäng och var tuff. Och liksom. Han predikade med kraft och styrka. Ja. Och jag ser mer Jesus som så, liksom, en stark profet, än att det här kärlekslullet som har blivit lite för mycket av, tror jag.
Jag är nog en riktig kärlekslullare, jag. Alltså.
Ja. Men det är ju väldigt dåligt hur man läser det.
Liksom. Ja, men
jag, och det står ju för dig.
Ja, ja. Nej, men jag tänker att han var ju väldigt... Jag tycker att det är ju upp och nedvända världen. Han var ju enormt tuff mot dem som han skulle vara rädd för.
Mm,
men, han slog ju aldrig på den liggande.
Nej, det var,
och aldrig på den som kämpade, aldrig den som var nedtryckt, som kände sig dålig. För det fanns ju alltid, jag tänker om man tar bilder om den förlorade sonen exempelvis. Mm. Så att liksom varje ögonblick man är den förlorade sonen, så är Gud bara en öppen famn. Men den dagen man också tror att man är något, då är Gud en sträng domare.
Ja, men han provocerade ju hela tiden, hela vägen. Och det är ganska tufft att göra det på den tiden, kan jag tänka mig.
Verkligen.
Kommunist har du kallat honom.
Ja, det brukar jag säga, att han var den första kommunisten. Mm. Han delade ju brödet lika till alla. Mm. Och det var ju riktig kommunist.
Innan. Ja, är du kommunist också?
Ja. Om Jesus var det, så är jag nog
det. Är också det. Ja. När jag var präst ute i Vantörs församling, då stod det liksom, då var det en kinesisk kvinna. Och stod det, då var det så här att jag var kommunister i församlingen, och sa i Kina hade vi många kommunister, sa hon, liksom. Det var liksom,
ja,
jag var man är kommunist, så det är så att, men hörru, vad händer när vi dör då? Ska man vara rädd för det?
Aha, sådana frågor också, okej. Det beror på om du har skött dig.
Annars tänker man illa till, är det så?
Det tror jag. Om du har skött dig, gjorde livet, allt det här är ju ett test, och det är nu man gör det stora testet, så att säga, vad som sker sen. Så det gäller att sköta sig och så att man får Guds nåd, liksom. Och det finns ju bara en väg dit, och det är genom Jesus. Annars kommer man inte genom knapphålet. Så det gäller ju att sköta sig och vara redig och rättfärdig.
Och vad är det värsta? Hur sköter man sig inte då? Vad är det värsta?
Ja, då hamnar man ju i evighetselden, är det inte så, eller? Då brinner vi.
Men vad är då den värsta synden?
Det står väl ingenting om det. Eller står det någonting om det? Men jag tror att det värsta är väl allt det här som man inte ska göra. Alla dumheter. Det är väl att stjäla, ljuga. De 10 budorden, tror jag. Det gamla förbundet, tror jag, är det som är det viktigaste. För det förkastar ju inte heller Jesus.
Nej.
Han sa ju inte att han skulle
upphäva lagen, fullborda den.
Han skulle bara fullborda den. Så att jag tror att de inte stjäla, ljuga och allt det där. De 10 är ju, det är ju grunden, så att säga. Och det räcker med dem, för att det är väldigt svårt att vara människa och hålla sig in för det.
Absolut.
Guld är vackert, kvinnor är vackra och allt, du vet, det är svårt. Så det är det som är,
ja.
Det är det som är det svåra i livet.
Att om man sammanfattar det här, för all, tycker jag då, det är att det låter som det viktigaste, det är att tacka.
Ja, det tror jag faktiskt.
Va, och då har du lovat att göra något till slut här.
Ja, jag skulle, just det var den här rappen du menar.
Ja, bra.
Jag gjorde en rap för många år sedan där jag bara ville tacka Gud för att...
Och sen finns dagar här om man vill köpa någon bok eller få signerat och
skivor,
så.
Skivor, böcker, skriva autografer, ta kort, selfies.
Allt.
Vad ni vill. Kanske bra julklappar också, kanske till någon. Men jag skrev en låt för många år sedan som heter Tack Gud, och den går ju så här då. Tack Gud för allt som du någonsin gett mig. Tack Gud för min vackra dotter och min tjej. Tack Gud för styrkan, lyckan och modet. Och att du tog tag i mig när jag tappar ordet. Jag ångrar allting och tar tillbaks det idag. Och förlåt mig för allt dumt som jag många gånger sa. Tack Gud för taket, vinet och brödet. Och allt det vackra som du gav mig i ödet. För kärlek, frihet och änglarna du sänt. I mörkaste stunder så turen alltid vänt. Livsglädjen och lågan som alltid brinner. För livet är guld, vin och vackra kvinnor. Att du låter sanningen smeka mina läppar. När jag langar rhymes som verkligen pepprar. För det är sant att alla hundar har sin egen dag. Och ditt heliga ord kommer alltid vara min lag. Spirituella rysningar över hela min hud. När jag är här idag för att tacka min Gud. Tack Gud. Jag ber inte om mycket och aldrig om mera. Gud, ge mig sinne så att acceptera de saker jag inte själv kan förändra. Mod att förändra det som jag kan ändra. förstånd att inse skillnaden av negativa trenden. Jag brukar ligga helt trasig upp i gränden, med hela kroppen fullproppad av gifter, och glömma bort alla mina livsuppgifter. Du gav mig många chanser att komma tillbaka. Du lärde mig att gå gånger vad asfalt smaka. Och mamma, titta, jag står med fötterna på jorden, ta vara på talangen och spotta ut orden. Man får bara en chans, men jag blåste flera. Jobba hårt och kämpa, för jag tänker fokusera. Välsigna micken åt alla ute i det kalla, till miseria som fortfarande spelar balla. Ingen attitydsproblem, bara kärlek och respekt. Från hela hjärtat får du det, live och direkt. Tack Gud. De flesta av dina budord har jag någon gång brutit. Vittna falskt, tjuvat, varit otrogen och ljugit. Jag vet att du hatar synden, men älskar syndaren. Jag ber om din förlåtelse Gud, snälla skyndare. Kom ihåg när jag baxade i ditt hus från kollekten. Tänkte bara på mig själv och tappa hela respekten. Laborera med droger som det vore bästa godis. Och lekte på djävulens bakgård som melodis. Gick balansgång på lögnens smala lina. Och vandra in i mörkret istället för att skina. Blev frestad fast jag borde stanna upp och tänka. När Lucifer viskade mitt öra om jag ska hänka. Du gav mig en gåva och gjorde mig mycket fetlen. Dela med mig av mitt hjärta till allmänheten. Jag försöker vara din tjänare i alla situationer. Som tack för alla fina improvisationer. Är jag nu redo för den rätta vägen? För jag är trött på att hamna i konstiga lägen. Återvänds gränder som visar min dumhet. Och kasta bort min gåva som en gatupoet. Så led mig mot ljusets vackra grindar. För en naturell mystik som blåser i dina vindar. Tack Gud. Amen.